Vi befinner oss nu i Lilla Nyckelviken, cirka 400 meter väster om Stora Nyckelviken, där den större herrgården ligger. Lilla Nyckelviken är en liten herrgård i miniatyr från 1700-talet. Glasverandan på sidan av huset är troligen tillbyggd under 1800-talet. Vattnet nedanför är Lilla Värtan och vi ser både fjäderholmarna och Blockhusudden. På berget, ovanför huset, kan du njuta av en av Nyckelvikens mest bedårande utsikter. På 1500-talet tillhörde Nyckelviken Järla gård. Den tidigaste daterade uppgiften om någon boende i Nyckelviken finns i en mantalslängd från 1653, där Nils i Nyckelviken nämns. Lilla Nyckelviken hette från början Korphyttan och kanske låg här en gång i tiden just en hytta. På kartor från sent 1600-tal nämns Lilla Nyckelviks torpet. Men huset är inte utsatt på kartan. Vi vet att Lilla Nyckelviken ingick i köpet när Herman af Petersén, grosshandlare och direktör på Ostindiska kompaniet, köpte Nyckelviken år 1746. I köpehandlingarna framgår inte hur torpet såg ut, men det kan vara den röda stugan som idag ligger här bredvid, som omnämns i handlingen. Troligen är det också Herman af Petersén som låter bygga den lilla herrgården. Lilla Nyckelviken var under några år i början av 1900-talet pensionat. 1944 köper direktör Birger Sundström egendomen och renoverar och anlägger en trädgård. 1956 säljer han huset till Nacka kommun som redan äger Stora Nyckelviken.
Nå skruva fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja.
Mitt emellan det röda huset och herrgårdsbyggnaden låg under 1700-talet ett välbesökt värdshus. Dit kom celebriteter som Johan Tobias Sergel och Carl Michael Bellman. Sergel har tecknat sig själv en junikväll år 1790 tillsammans med sina vänner på Lilla Nyckelvikens krog. På teckningen sitter Sergel slumrande på en stol till vänster i bild. Att krogen var populär berodde på att den låg längs farleden till och från Stockholm. Men under 1700-talet fanns det också andra närbelägna krogar på öarna runt omkring. Huset som krogen låg i såldes och nedmonterades och flyttades år 1956 till Stora Skuggan på Norra Djurgården där huset användes som privatbostad.
Glimmande blixtrande öga, svävande hand på valstrarna höga, min lösa styrka, kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömn ens Gud, vår Morpheus.
Carl Michael Bellman, som precis som Sergel festade på Lilla Nyckelviken, diktar om Nacka i en av sina epistlar, nummer 55. Mollberg Guthor, hör näktergalen långt kring Nacka, lyss åt Hammarby, en högt i sky, en ner i dalen, trotsar han dit kval och gny. Sången är ny, sjung vi pokalen, Floras lov med brusig hy. Epistel 55 handlar om Movits kägelspel på Faggens krog vid Hammarby Tull. Idag Gavilliusgatan 5 på Södermalm. Movits är tillsammans med sina vänner Mollberg, Vingmark och Flora en sommarafton år 1770. Vi lyssnar till några verser om hur käglorna rullar och vinet dricks.
Så ser han ut mitt bland de strålar, solen sprider i sin nedergång, duven och lång, håret med nålar, bär en hatt både trind och trång, som med kordong glimmar och prålar mellan klotets mörka språng. Rocken är blå, uppslagen vita, halsen bär svart bindel utav taft, fåfäng med kraft, skjortan från slita, den är bykt i back i saft. Så vad kan haft kimrök och krita till mustascher och stövelskaft? Stund om hans bild skyms av det ekar som på gånting i kägelbanan står. Stängd i en vrå står han och pekar mitt bland dem som käglor slår. Stiger på tå, grälar och nekar, hade i slaget ramlat två.
Sommaren 1865 bodde sångerskan som kallades den svenska näktergalen, Jenny Lind, med sin familj här på Lilla Nyckelviken. Då fanns en stor ask med en liten påbyggd estrad nere vid stranden, och där klev Jenny Lind upp och sjöng. Det finns flera vittnesmål om detta och om hur förbipasserande båtar stannade upp och lyssnade till hennes sång. Jenny Lind var inbjuden att bo i huset av familjen Beskov, som då bodde i herrgården i Stora Nyckelviken. Jennys tre barn lekte med andra barn i området, och det sägs att hon bjöd alla barn på både gröt och sång. Den 21 augusti 1865 anordnade Jenny Lind och hennes familj en barndans. Festen inleddes med kaffe och efter det dans vid 2:30. Vid 8-tiden på kvällen serverades supé innan gästerna tog ombåten hem vid 9:30. Jenny Lind upptäcktes redan som 9-åring när hon satt och sjöng för sin katt i ett fönster på Hamngatan i Stockholm, ungefär där NK ligger idag. En tjänsteflicka som gick förbi på gatan stannade upp, lyssnade och blev hänförd av hennes skönsång. Tjänsteflickan arbetade hos en dansös vid Operabaletten som också kom och lyssnade på Jennys sång. Det ledde till att hon fick provsjunga för greve Hake, som då var operachef, och han rördes till tårar av hennes sångröst, och hon fick en plats i operans elevskola. Jenny Lind hyllades som ett av operans underbarn Och det var inte bara sångrösten som lovordades, utan också hennes dramatiska gestaltningsförmåga. Det finns ingen inspelning med Jenny Lind, så vi vet inte hur hon lät. Men hennes sångröst har beskrivits bland annat på följande sätt. Hennes röst var en glänsande och stark sopran med ett omfång som omfattades av 2 oktaver och 6 toner. Och de olika registren gick med sådan skicklighet över i varandra att även det mest tränade öra kunde inte uppfatta övergången. Särskilt beundrat bland annat av Chopin var hennes underbara pianissimo. Även drillen var en anmärkningsvärd företeelse i hennes sång. Den liknade mer en fågels drillande än ljudet av en människostämma. Ingela Tägil, filosofie doktor i musikvetenskap och författare, har skrivit en omfattande biografi om Jenny Lind nyligen med just fokus på hennes sång- och röstteknik. I sin bok skriver hon: "Det var den höga höjden och den lyriska klangen som alltid framhölls som hennes stora fördel." Och hennes senare mest framgångsrika rollprestationer var höga koloraturroller. Nu ska vi få lyssna till en inspelning med sångerskan Selma Kurtz. Hon är några generationer yngre än Jenny Lind, men hon har gått i samma skola och använde samma äldre sångteknik som Jenny Lind använde. Enligt Ingela Tägel är det så nära Linds sångröst som vi kan komma. Arian vi ska höra heter Anon Djonje av Bellini. Och kanske var det ungefär så här. Det lät en av sommardagarna 1865 när Jenny Lind stod i trädet vid vattnet i lilla Nyckelviken och sjöng. Det var många som var hänförda och förtjusta i Jenny Lind, bland annat författaren H.C. Andersen som friade till henne ett flertal gånger utan framgång. I Saga Näktergalen beskriver han sin olyckliga kärlek. Då göd i detsamma, tätt intill fönstret, den allra vackraste sång. Det var den lilla levande näktergalen som satt på grenen utanför. Den hade hört talas om sin kejsares nöd och hade därför kommit för att sjunga tröst och hopp åt honom. Och allt eftersom den sjöng bleknade gestalterna mer och mer. Blodet rörde sig allt snabbare och snabbare inom kejsarens svaga kropp. Och döden själv lyssnade och sade: "Fortsätt, lilla näktergal, fortsätt." Jenny Lind blev även erbjuden att köpa Lilla Nyckelviken för 25 000 kronor men tyckte det blev för dyrt med tanke på hur lite tid hon på grund av sitt arbete hade möjlighet att vistas i Sverige. Så här skriver hon i ett brev om saken. "Jag nekar dig att det kostat mig ett hjärtats offer att ej köpa Lilla Nyckelviken. Som tack för att Jenny Lind och hennes familj fick bo i Nyckelviken skänkte hon en stor oljemålning av G.V. Palm till Sofia Margareta Beskow. Den målningen ingår nu i Nacka kommuns konstsamling. Idag hyrs lilla Nyckelviken ut av Nacka kommun till en restauratör och används bland annat till festliga firanden och konferenser. När du är här i Nyckelviken, passa då på att besöka Stora Nyckelviken. Där hittar du bland annat Nacka hembygdsmuseum som är säsongsöppet vår och sommar. På museet kan du uppleva hur det såg ut hos en torpare på 1800-talet, se utställningar om Nackas tidigaste historia och äldre hantverk. I Stora Nyckelviken finns också ett stall med kor, hästar, höns, kaniner, får och grisar och en visningsträdgård med växthus och lusthus. Trädgården är också ett stycke kulturhistoria. Den är planerad efter samma mönster som när den skapades på 1700-talet.
Berättelsen om Lilla Nyckelviken är producerad av Nacka lokalhistoriska arkiv och Kulturhuset Dieselverkstan på uppdrag av Nacka kommun och i samarbete med Nacka Energi. Information om bilder, musik och litteraturkällor finns på nacka.se. Uppläsare var Katarina Weidhagen, formgivare Annika Ros, ljudtekniker Göran Stegborn och producent Jenny Frisell.